Varmt välkomna till Nemo möter en vän. Och om ni undrar varför jag viskar lite nu, så är det för att jag har sovande barn här bredvid mig. Och ibland behöver man ju multitaska lite som småbarnsförälder. Innan vi kör igång veckans avsnitt så vill jag tipsa lite om min andra podd här på Podmin, som hade premiär nu nyligen. Den nakna sanningen om reality tv heter den, och den handlar just om exakt det. Jag gonar ner mig i de största snackisarna genom åren och granskar svensk reality på mitt sätt. Och jag vågar utlova skandaler, stor underhållning och många tankeställare. Missa för guds skull inte detta. Men dagens podd då? Veckans gäst är en av våra största programledare och poddare. Hon är ständigt aktuell med nya saker, och det är radio, det är tv, det är smycken, det är poddar, och det tar aldrig slut egentligen. Ja, gäst i avsnitt nummer 469 av Nemo möter en vän är Sofia Wistam. Jag heter Nemo Idén på Instagram och min mail är nemoidén@gmail.com, och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Och nu ska jag inte babbla mer, nu drar vi igång veckans avsnitt. Här är nummer 469 av den här podden, och här är hon, Sofia Wistam. Men vi kör först av allt som vanligt en liten jingel. Nemo möter, Nemo möter, Nemo möter en vän. Möter en vän. Nemo möter, Nemo möter en vän. Så nu är min vän. Nemo möter, Nemo möter, Nemo möter en vän.
Ja, men då kör vi Nemo möter en vän med den förtjusande Sofia Wistam. Välkommen hit, Sofia.
Tackar, tackar. Och jag är i tid, minsann.
Du är i tid och det uppskattas mycket som poddhost.
Ja, men du var lite imponerad och kanske lite förvånad när du såg att jag kom där exakt på minuten i tid.
Ja, verkligen. Och nej, men jag blir så glad över det, för att det är så många som kommer sent. Och vi snackar lite om det här innan vi slog på micken här. Det är inte så sympatiskt drag att komma sent mycket.
Oh, jag har ju en poddpartner då. Jag nämner inget namn, men vi har gjort en podd i 9 års tid och hon kommer ofta för sent. Till slut har vi kommit fram till att det är bättre om jag kommer till henne i hennes hem, för då minskar vi liksom chansen, risken att hon är sen. Men ja, det är svårt ibland att växla om från irritation på att någon är sen till glädje som man måste ha när man spelar in i podd. Så det har varit ett konststycke ibland. Mm. Senast hon kom för sent så skyllde hon på att Lasse Berghagen hade dött. Då var hon en timme för sent till ett möte. Och jag var så här, men herregud, ring! Säg att du är sen. Jag kan förstå allt möjligt liksom, men ja.
Den bästa detaljen med den sista är ju att det var också ett projekt som hon driver.
Ja, men att jag skulle vara med i Wahlgrens värld. En scen i Wahlgrens värld. Snälla, kan du vara med, Sofia? Du får inte betalt, men du är med. Och ändå så är hon sen, och det är egentligen inte hennes fel, utan det är Lasse Berghagens fel.
Damn you, Lasse.
Ja.
Men vad fan. Alltså annars då? Dagsformen så här hösten 2023. Hur mår Sofia?
Dagsformen är att jag försöker ta dag för dag, för jag har sjukt många projekt på gång, och jag är liksom en sån som sugs till det. Jag säger ja till mycket, jag är en ja-sägare, jag sugs till kaos, men samtidigt nu känner jag på gränsen till att det är fan för mycket. Nu är jag lite tidsoptimist, men då har jag någon strategi och taktik som funkar på mig i alla fall, att jag bara tar dag för dag. Nästa vecka ska jag och Pernilla ha en poddshow. Vi ska ha liksom 7-8 gig, fullsatt teater, och vi har knappt touchat på vad det vi ska göra. Men det är ändå nästa vecka, och jag tänker inte oroa mig för det idag, utan jag har bestämt mig för att på måndag ska jag börja oroa mig för det.
Och att hon kommer i tid också till varje gig.
Ja, men det är hon. Nu ska vi inte prata om henne kanske, men det är ändå fascinerande att hon har en fantastisk karriär, stått på scener, teater som börjar uppenbarligen en viss tid varje kväll, och hon är där, så att hon klarar ju av det. Hon sladdar in, hon är jättegullig, man kan inte vara arg på henne, och så fantastiskt när hon väl står på scenen. Men
vi ska inte dröja vid Pernilla, men jag hade
det är lätt faktiskt att man gör så.
Verkligen, och det är så jävla intressant det här, tycker jag. Men, så jag hade faktiskt en liten fråga om det, ert samarbete.
Ja, kör.
Hur det ser ut, hur delas det upp liksom? Vad bidrar du med och vad bidrar hon med?
Oj, vi har ju nu som sagt jobbat så mycket ihop, så att vi har ju verkligen lärt oss varandras styrkor och svagheter. Jag kan väl säga gör 100% av planeringen och struktureringen. Jag är alltid på jakt efter roliga snackisar, roliga trender som jag kan ta upp och bolla med henne. Och sen så kommer ju hon, och då kan man ju tro så här, men gud, kommer hon bara dit och är? Ja, fast hon är också väldigt härlig, studsar mycket på det jag har tagit fram. Och är väldigt transparent och bjussig på att hon inte har koll på vissa saker. Så hon har en stor styrka i det och är väldigt härlig och rolig. Så att utan henne ingen podd, utan mig ingen podd. Så vi kompletterar varandra rätt bra. Men nu kan jag säga, på äldre dagar så har även hon börjat liksom, vet du, jag skriver upp något vi ska prata om i podden, eller skickar ofta till mig så hon inte ska glömma bort, jag vill prata om det här. Så att hon är mer och mer delaktig, för hon förstår ju också att poddlyssnarna är ju vår förlängda familj på något vis. Liksom. Mm. De bryr sig om oss och vi har någon slags ansvar också att leverera bra material till dem.
Det här med att hon är en tidsoptimist och kommer sent mycket, är det det som är triggern till när ni bråkar, eller finns det andra saker som kan utlösa det?
Vi kan väl säga så här, vi har aldrig bråkat, men däremot ibland har jag fräst ifrån när hon är sen. Hon är inte sen lika mycket nu faktiskt. Ja, skulle väl säga att vi är liksom, hon är extremt konflikträdd. Alltså extremt konflikträdd. Jag är noll konflikträdd, och jag, om jag är irriterad, om jag skulle vara irriterad på dig nu, så skulle jag direkt säga, nu måste vi prata om det här. Jag irriterar mig på det här. Vi pratar om det, sen stryka streck över det. Det är inte att jag går ältar eller kommer liksom vara sur på dig resten av livet, utan jag har en förmåga att vilja ta upp problem och prata igenom det. Till exempel, Pernilla, du är sen. Jag vill att du respekterar min tid. Jag har kastat mig hem från stan för att vi ska göra den här podden nu, och du kommer en timme sent. Jaha, jag tror det är skönt. Då ser hon det från i hennes värld. Så skulle det vara skönt att få en timme när någon bara är sen och man bara kan göra vad man vill. Då tycker hon att hon ger mig en present. Liksom. Mm. Men nej, vi bråkar inte och vi hanterar rätt bra.
Har ni varit nära på att bryta och lägga ner podden någon gång ännu?
Nej, aldrig. Pernilla i början vill ha sommaruppehåll, men jag är inte en vän av uppehåll, för jag tänker att på sommaren så är det då man vill ha en podd. Eller jul, under ledigheter, det är då man kanske har tid att lägga sig ner, och då ska kompisarna finnas där. Så att, nej. Och nu har det gått så långt, det är snart 9 år som vi har inte missat en enda vecka, ett enda avsnitt på en söndag, så att då ska vi inte bryta det.
Vi är ändå en exklusiv klubb som dels har hållit på så länge, mm, men också som har släppt varje vecka.
Mm.
Och den klubben tillhör vi båda. Mm. Så vi får ju applådera för oss, måste jag säga.
Ja, det är ju liksom inte alltid lätt tidsmässigt att få till det. Men man hittar en struktur för det också på något vis.
Och man känner ju också, som du säger, man känner ju nästan en skyldighet. Mm. Man är ju så nära med lyssnarna, har man blivit med åren, så mm, man vill ju inte svika dem på så sätt, för de väntar sig ett nytt avsnitt varje vecka. Mm. Det är ju så.
Ja, men vi brukar ju, min plan är ju att vi spelar in på lördag kväll. Kid, min son, klipper på natten och den släpps när folk vaknar på söndagen, ska den finnas där. Ibland, typ den här veckan, så ska vi gå på Madonna på lördagen. Då tänkte vi så här, men då kör vi söndag morgon så att den släpps senare på söndagen. Men vi har med våran upplevelse av Madonna-konserten, mm, och det som händer då. Så att då gör vi ett aktivt val. Mm. Men då blir folk irriterade. Det ska finnas på morgonen när man går sin morgonpromenad.
Förändring. Det sticker i ögonen hos folk.
Ja, eller man har sina rutiner. Ja, och då är jag ofta, eller vi är ju ofta kompis med de som står i tvättstugan eller ute på sin powerwalk, eller de har sin stund, och då, ja,
ja.
De får ta ett gammalt avsnitt så länge.
Verkligen. Men du, också, alltså på tal om aktuella saker och att det händer mycket, smyckesmärke?
Ja.
Spännande.
Ja, det är ju faktiskt, vi startade för 5 år sedan med ett smycke som jag tänkte att jag skulle göra för Sofias änglar. Människor jag mötte, fantastiska livsöden, historier, människor som klarar av så mycket mer än vad man tror att folk ska kunna klara av. Och tänkte, ja, men jag ska göra ett smycke som blir styrka för dem, som jag kan lämna till dem. Och sen så tog jag fram några 100 och de försvann direkt liksom. Så det var inte meningen att det här skulle bli så stort. Och sen så ett år sedan så fortsatte jag liksom beställa och skicka. Jag höll på och postade och ritade små hjärtan på kuverten och skrev personliga, ja, du vet, det var ju verkligen superprivat, kändes det som i början. Men sen så efter ett år så designade jag ett mammasmycke som är, kan man säga, en stor ring för mamman, och sen har man så många barn, man har så många små cirklar, har man ringar. Och det fanns ju liksom inget sånt. Så att jag liksom fick ett mammasmycke som blev superpopulärt. Jag tror att det är nästan 40 000 som har köpt det här smycket. Så det är helt sjukt.
Det är inte dåligt.
Nej. Sug på den karamellen. 40 000 går runt i ett mamma. Det är så otroligt uppskattat. Du vet, man ska ge till sin, man ska ge till min gamla mamma eller mormor eller systra går ihop eller syskon, man, det, eller du har ju även ett gravidsmycke som jag adderat till den där. Men fortfarande, nu har vi ju kommit med många kollektioner. Nu har vi till och med öppnat butik som vi har ju bara sålt online. Men fortfarande är det mamma med två barn som säljer mest.
Fint och grattis.
Tackar, tackar.
Snyggt. Vi ska leka en lek. Mm. Tycker du om lekar?
Ibland. Ja. Jag är oftast rätt dålig på att svara snabbt och sådär. Men jag förnedras varje morgon i Radio Energy som jag gör med tävlingar. Men jag är beredd på att förnedras. Så att kör på bara.
Men jag tycker du sköter i morgonprogrammet. Det jag har hört av det. Du är inte så långt efter. Känner du dig gammal och seg ibland?
Jätte! Men det är så roligt.
Nej, jag visste det.
Nej, men alltså, ofta är det så här, svara, vi hade i morse en tävling som var jättetog. Då är det så här, jag ska testa den på dig. Jag säger ett bilmärke, då ska du säga ett bilmärke till. Och så fortsätter vi så länge. Om jag säger, okej, Audi.
Opel.
Porsche.
Saab.
Volvo.
Toyota.
Fiat.
Volkswagen.
Corolla. Det är Toyota Corolla kanske. Jag har sagt Toyota. Nej, men du förstår.
Ja, jag fattar.
Den leken är svår att göra med en yngre. För att det känns som att min hjärna bara går så långsamt. Jag bara, okej, bil.
Ja, jag var slut där, kan jag säga. Ja.
Men också, jag kör ju radion, om vi ska bara sticks på med det. Jag kör ju radion med Anis Nondemina som är yngre då. Men vi är så olika. Han, både på uppväxt såklart liksom, och på ålder och så vidare, erfarenheter. Så han frågade mig på allvar häromdagen. Beatles, det är ju musikgrupp va? Ja, svarade jag. Men har de haft någon hit? Svarade han. Eller frågade han mig. Och jag bara, alltså det är så här, jag blir så här. Jo, ja, de har haft några hittar. Ja, men alltså säg någon hit. Du, han på riktigt är så här, han fattade att det var musikgrupp. Men har de haft någon hit egentligen? Man bara, blev helt matt. Och sen tillbaka kaka så säger han någon jäkla rappare som jag inte hört talas om. Och han bara, skämtar du eller? Har du inte hört talas om blablabla, Big Lang Shuang Wang? Nej, det har jag inte. Och jag kan inte säga en av låtarna där. Och jag kan, typ Kanye West, alla låtar låter likadant. Drakes låter alla likadant för mig. Så att jag, alltså vi är olika, men det blir också väldigt roligt.
Ja, men den krocken, de tänkte nog på det när de kastade er till liksom, uppställningen.
Men nog till om det, lek.
Lekar, ja. Vi ska leka en lek som heter associationsleken. Det går ut på att jag säger ett namn eller företeelse eller projekt från ditt liv.
Ja.
Och du ska säga vilka tankar och känslor som kommer till ditt huvud när du hör ordet.
Ja.
Och du får utveckla i flera minuter om du vill eller bara svara snabbt.
Ja.
Du var inte så bra på snabba svar, så du håll dig till att utveckla nu.
Ja. När det gäller mig själv så kan jag nog göra både och.
Vi provar. Då kör vi första ordet i associationsleken med Sofia Wistam. Intervjuer.
Roligt. Roligt för att jag tycker att ett, är kul att få frågan. Två, så betyder det att jag har gjort någonting som kanske förhoppningsvis blir intressant, och jag har chansen att förmedla saker jag har gjort, så att ja. Roligt.
Tror du att du har förändrats som intervjuobjekt med åren? För du har ju varit länge i den svenska offentligheten.
Man gick på några smällar kan man säga när man var ung. Ung och oerfaren. Och jag kommer så väl ihåg någon intervju jag gjorde med Värnpliktsnytt. Och jag kan ha varit 22 kanske eller något sånt där. Och jag fick frågan så här. Jag gjorde så för propp i alla fall. Och då så fick jag frågan, ja, men vad ska alla killar i lumpen göra då? Typ när de längtar efter sin tjej. Och den naiva 22-åriga Sofia säger, ja, de får väl titta på porr, säger jag. Och då blev det någon så här barnprogramledare tycker, älskar porr, du vet så här, och vad tycker Björn om det? Så det var så här, Björne uttalades. Inte Jörgen Lans som spelade Björne, utan Björne själv tycker det var skandal att Sofie Propp tyckte att killar skulle titta på porr.
Så här, ja. Barnprofiler i barnprogram ska kritisera andra.
Jag vet. Ja, det var det. Och sen,
vad tycker Teletubbies om det liksom?
Jävla
dumt alltså.
Otroligt dumt. Och, nej, men som man gjorde några kanske så här, man tänkte att man är en rolig tjej som säger roliga saker. Och det, jag gjorde, jag var även originalpanelen i ett program som heter Knässet med Christian Lok, så blev det lite kultförklarat. Men det blev ju också kultförklarat för att jag var helt ofiltrerad. Jag bara, okej, är det någon som vill veta mitt bankkonto? Och så drabblade jag mitt kontonummer och jag pratade om otrohet, vet jag. Så att, men nu för tiden så, jag säger nog till. Eller jag har ju bestämt mig själv att inte jag vill prata mycket om min bröstcancer som jag hade för 10 år sedan. Och det spelar ingen roll, även om jag säger det. Jag vill inte prata om det här. Då är det så, men kan du inte, det var en jobbig period i ditt liv. Jag vill inte prata om det. Och ändå, fast jag säger att jag inte vill prata om det, då blir det rubriken. Mm. Och då är det någon annan rubriksättare. Så att det är så här, Sofia om bröstcancer. Man bara, nej men alltså, hur ska jag komma ifrån det där? Mm,
då stryker vi det då.
Stryk den frågan.
Jag skojar bara, det var inte med. Nej. Jag har den goda smaken.
Nej, ja, precis. Mm. Och på något vis så tror jag kanske ibland att inte journalisterna själva, utan det är ju vad jag förstår rubriksättarna som ska... Ja, klickvänligt.
Men vi snuddar ju det här med men vad man väljer att dela med sig av och inte. Mm. Och du gör ju podd ihop med en ganska så filterlös människa, får man säga. Hur funkar den balansen, och tycker du? Känns du att du ofta dras in i hennes totala brist på integritet, låt man säga? Vad man kallar det?
Ja, men lite smittare. Lite smittare, men inte hela vägen. Hon är ju liksom, vad ska man säga, på hemorrojdbasis.
Ja, det är mycket så här, jag suger av min man när som helst. Och
nej,
så här.
Det var Anna Anka.
Nej, men hon sa också det när hon var nykär med sin nuvarande. Det var en artikel
inte
om det.
Inte i podden.
Nej, men det var en artikel om det. Ja, okay. Det var Wahlgrens värld, tror jag. Ja. Och Bianca blev jätteobekväm för när mamman snackade om avsugningar.
Jaha, det är möjligt.
Det var inte med mig, det var inte med mig.
Nej, för jag skulle nog inte släppa igenom det.
Nej,
för mig själv. Jag är ett filter. Jag värnar väldigt mycket om henne och hennes familj. Mm. Jag vill att de ska hålla länge. Och Kid, min son då som är 30 som klipper podden, han värnar också om oss båda. Så att han är inte så sexkänslig, utan han är mer kiss och bajs känslig.
Alltså jag kan inte ta gift på att det här med avsugningen. Jag var osäker, men det var någonting ganska grovt
sexdetaljerat
var det i alla fall.
Avsugningar skulle jag nog komma ihåg, men hon var väldigt overwhelmed, vad heter det på svenska?
Överväldigad.
Hur blev jag Dolph Lundgren helt plötsligt? Men hon var väldigt överväldigad av att liksom helt plötsligt ha ett sexliv, tror jag. Från att ha noll sex till under många, många år till att ha ett bra sexliv. Så att då tror jag att hon blev på något vis så här tonårs... Så här, hallå, titta, du vet, och vi andra som kanske har ett vanligt sexliv blir så här, ja, det var väl inte så konstigt det där, det du beskriver nu är det vanliga liksom.
Men det där är jätteintressant tycker jag, det här med filter, att ni är först, du är ett filter och Kid är också filter. Men hur går den dialogen, för tar du också in Pernilla där och säger så här, ja men ska vi stryka det här, eller är hon helt utanför?
Nej, jag frågar, oftast så är det frågor, kom ihåg om det var... Om jag pratar om Elon Musk eller någon. Ja, någonting. Jag tror att det var Elon Musk, för det här var några år sedan. Och då hade jag en prata om honom. Rymdskepp eller solpaneler. Var det än var som han hade gjort då för nyskapande knasigt. Och hon säger, jaha, vem är det? Vad är det? Elon Musk, du vet inte vem det är. Och då efteråt, det är typ exempel på det. Vill du att jag klipper bort det här? Nej, säger hon då. Och då förstår man också storheten i att hon inte har något utbildningskomplex. Hon har inget problem med att inte veta. Hon skämtar ju om att hon är korkad. Hon är inte korkad alls, utan hon är bara street smart och kanske inte har koll. Hon har ju också en förmåga att hon... Nu är vi där igen. Det blir en Pernilla-podd. Historien om Pernilla. Men hon, jag kommer så väl ihåg, vi gjorde TV-program, hon och jag och Micke Bindefeldt. Och då sov vi över och Pernilla gick upp tidigare än mig, och när jag kom upp på morgonen så satt hon och Micke vid frukosten och hade en stor diskussion om morgontidningen. För han var arg på henne för att hon inte läste nyheterna eller hängde med i nyheterna. Och då tänkte jag, oj oj oj, det här är en het potatis. Då säger man, nej, det där, jag blir bara deprimerad. Jag är inte intresserad, jag tar inte in det här. Är det något viktigt så kommer det till mig till slut. Jag vill inte, jag blir deprimerad av nyheter. Och han bara, du är en förbild för mina barn, det där, du måste visa hur verkligheten ser ut. Och, ja, men så kanske som att resonera om nyheter. Men hon stod på sig hela vägen in i kaklet. Jag vill inte läsa nyheter. Jag vill inte hänga med i nyheterna. De viktigaste sakerna kommer till mig ändå. Och det är så här intressant hur någon står för det hela vägen. Och även står för att hon inte har koll på då vem Elon Musk var eller vem det nu var. Så det filtret då har inte hon.
Nej.
Och det är rätt härligt, måste jag säga.
Alltså det är verkligen otroligt befriande att vara en sån människa som är obrydd vid om folk är liksom nära och att hon är lite korkad. Hon bara, okay.
Nej, men jag hänger inte med på det. Jag är Igår gjorde jag något stort event med henne och vi skulle intervjua på engelska. Och då var det så att jag sa, men du vet, gör det du. Det blir så mycket roligare, för hon är jättedålig på engelska. Och då blir det roligt. Och då hon bara, ja, hon har inget problem med det. Ja, men då kör jag på min dåliga engelska. Det blir roligt. Mm. Alltså då bjuder hon på det istället för att försöka vara snidig på engelska.
Vad härligt.
Men alltså avundsvärt.
Verkligen.
För att jag har utbildningskomplex. Skulle det vara tvärtom att jag bara säger av någon anledning eller maskar med det. Klipp bort genast. Mm. Så. Panik, ångest.
Kul att du värnar så mycket om henne också. Du måste fråga henne om så här, varje sån grej. Bara så här, oh, oh.
Men det är inte så ofta. Nu, jag vet ju ofta hur hon tänker. Men ja, däremot är det också så att vi försöker hålla oss ifrån ex och pappor till våra barn om vi har något dumt. Alltså det är onödigt att blanda in andra liksom.
Jag fattar. Ja, vi går vidare i associationslägen då. Vi gick långt ut där, men det är härligt. Man får sväva iväg och det är därför podd är så härligt. Man kan verkligen gå åt alla håll.
Du kan klippa hårt sen. Du bara klipp.
Nej då. Jag tycker att det finns så mycket här att hämta så det finns ingenting att klippa här än så länge. Vi kör nästa då. Är du med?
Mm.
Alkohol.
Måttligt. Jag är alltså alla som känner mig väl vet exakt hur jag funkar. Du och jag ska gå ut, säger vi. Vi går ut, vi träffas på en bar. Jag beställer en jättestark drink. Du är så här, men gud, ska hon beställa en sexa? Yes. Och snabbt dricker jag upp den. Bam. Sen sätter vi oss vid bordet och ska käka middag. Jag dricker inte vin, jag dricker bara sprit och bubbel. Då tar jag en till drink och du bara, men gud, det här går det fort. Bam, så dricker jag den. Sen dricker jag inget mer. Den är klar. Mm. Så jag är så här, jag tar en eller två drinkar och sen dricker jag inget mer. Och sen när jag går och lägger mig så är jag nykter. Så, och det där är, jag gör det jämt. Så det är väldigt, väldigt roligt. För då får jag som en, det där som man kanske vill åt med alkohol. Att man vill bli lite tjoho, du vet. Mm. Så jag blir aldrig för full. Det är inte så att jag har aldrig haft en minneslucka. Eller
har du alltid varit så här?
Ja, jag tror det.
Mm. Inga stökiga år?
Nej. Men jag har haft stökiga år på andra sätt, att jag flyttar hemifrån tidigt, att jag klarar mig själv tidigt, att jag har ju varit liksom knasröjig, men jag har ju aldrig, inga droger och alkohol och sånt.
Nej, okej. Okay. Sofie Propp.
Men jag är rolig att festa med, av den anledningen.
Ja. På tal om att festa, Sofie Propp.
Sofie Propp. Stolt är väl mitt första ord, för att jag är rätt häftigt ändå. Jag gjorde det här programmet för 30 år sedan. Ingen budget på TV4 var ju i startgroparna då. Det låg i morgonnyheterna för er som inte har koll. Och fortfarande så kallas jag för det. Många som heter Sofia kallas för det. Och jag pratar om det fortfarande. Och då kände jag, men shit, jag gjorde rätt många bra barnprogram på den tiden.
Och man minns fortfarande gingen.
Dags att söka upp Sofie Propp. Hon har bara sånt av silver på sin kropp. Ja, nej, absolut. Så att jag är stolt över det. Men det var ju, alltså, jag ramlade ju in, jag var ju fotograf, så ramlade jag in i tv-världen och jag hamnade på Nyhetsmorgon. Jag hade fått kid då precis. Jag hamnade på Nyhetsmorgon som hette Godmorgon. Det var första morgonprogrammet i Sverige. Och de hade en liten redaktion och vi skulle ju fylla jättemycket. Vi skulle göra jättemycket tv och fylla de här timmarna på morgonen med. Och så fort man sa något, jag sa, jaha, ska vi göra ett barnprogram? Bra, då gör du det. Jaha, alltså jag har aldrig gjort tv förut. Men då fick man liksom men gör det bara. Vi ska ha ett barnprogram, hur vill du göra? Ja, och så gjorde vi det. Det var ju ett litet gäng som fick till det där. Och använde då nyhetsfotograferna till att filma de här knasiga grejerna. Så att vi trollade med knäna och det blev ändå något som man pratade om 30 år senare, så att det var ju roligt.
Men vem kom på själva Propp?
Sofie Propp. Grejen är att det vet mina äldre Sofia-kompisar vet att det fanns en artist som heter Sonja Hedenbratt från Göteborg som hade en låt som hette Sofie Propp. Så när vi skulle göra det här barnprogrammet, och då var jag gift med Oro på den tiden, så tänkte jag måste ha en jingle, och då var det antingen den eller Sofia dansar gogo. Så du stod och valde mellan de två.
Skrev Orup-gingen?
Han skrev Gängenörst och sjöng också.
Jaha, ja, det visste jag inte. Det minns jag inte snarare. Nej. Men jag var också 5 år. Så.
Ja, precis.
Men jag minns tydligt fortfarande hur han gick. Så det var nog
jag klättrade in. Det som många minns i din ålder var ju att den här rymdhjälten som jag var klättrade in hos barn som fyllde år. Mm. Så vi hade ju då, du vet, vi hade ju kontakt med familjen som ansökte om att man skulle komma typ, och sen så bestämde man, och sen så på morgonen så när de här barnen låg och sov så klättrade jag in i fönstret. Det var ju roligt.
Mm. Ja, exakt det där som du säger. Det ringer många klockor i huvudet. Ja, härligt ju. Nästa ord är åldrande.
Jag hatar. Jag hatar åldras. Jag vill vara ung, jag vill vara stark. Jag vill... Nej, men det var så mycket som man, det här är ju en jäkla klyscha, men som man inte uppskattar när man är ung. Nu, jag kan verkligen, jag har någon bild av mig själv när jag ligger på en strand och har precis fått något barn. Jag har 4 barn, men typ nyförlöst. Och jag kommer ihåg att bara, nej, ta inte bild på nu. Jag ligger här som en fet padda. När jag ser den bilden nu, jag är ju hur fin som helst liksom. Hur fin som helst, fast jag precis har klämt ur mig någon unge. Så man är ju alltid någon så här... försöker hitta fel på sig själv. Du vet, om vi tar en bild på oss nu och så tittar vi på den här bilden när vi sitter här och poddar om 10 år, så kommer vi båda säga, men gud vad fina vi är, vad unga vi är. Alltså det, men just här nu är du säkert jättenöjd med ditt utseende. Men så tittar man på, letar efter fel, och man tar ju mycket selfies. Jag tar mycket selfies, och då varenda gång jag tar en selfie med någon tantalura som kommer fram, eller nej men gud, inte den där, jag ser så gammal, du vet, alla klagar på sig själv hela tiden. Man är så här, stopp, titta på dig själv, du är jättefin alltså. Så att jag är väldigt trött på mig själv också, som hela tiden som ofta letar fel istället för att titta på hur fin man är.
Och sen ser du också så här, vem fan bryr sig? Ja, det är så sjukt. Jag håller på som du gör, exakt. Jag tog flera bilder med en poddgäst senast igår, och då var det bara så här, ingen är bra, jag måste, jo, Mårten Andersson var här. Mm. Och jag bara kände så här, på riktigt efter det, jag måste träffa honom senare i veckan och ta nya bilder.
Nej,
jag tänkte på riktigt så, jag kommer inte göra det. Nej, men den tanken slog mig. Ja. Så jävla sjukt.
Ja, nej, det är ju också... Det är som du säger, verkligen, vem bryr sig? Vi säger så här, om jag tänker, ja gud, jag väger 5 kilo för mycket. Som att om jag, vi säger att jag vägde 5 kilo mindre, att du skulle bara, åh, Sofia, hon väger 5 kilo. Ingen bryr sig!
Nej.
Det är bara i ditt eget huvud, och det är därför man måste på något vis tvinga sig själv att vara snäll mot sig själv.
Mm. Självcentrerade, skadade människor.
Ja.
Talang!
Talang! Mm. Det var ett program, eller pratar du om inte, eller jag satt i juryn i Talang.
Ja, det är det jag syftar på.
Jag tänkte på, eller har du någon talang?
Vi kan ta båda, har du någon talang?
Jag satt i juryn i Talang. Det var ju inte, kanske inte det som ploppar upp först i mitt CV, men absolut.
Nej, men det är just det som är intressant. Ja. Vad väcker det för tankar, känslor och minnen i dig?
Det väcker ju Sara Larsson, för Sara Larsson var ju då med och vann, och det finns ett klipp när man då googlar Sara Larsson, vilket säkerligen många i världen gör, så dyker jag i någon ful frisyr upp och säger, kan jag få din autograf redan nu? För att du kommer bli stor. Och då brukar jag skämta om att, herregud, vad skulle Sara Larsson vara utan mig? Jag vet inte. Antagligen rätt bra. Det har gått rätt bra för henne ändå. Jag har faktiskt sagt det till henne också. Jag skämtar om det. Men det var väl det som... Och då var det ju också Bert Karlsson, och jag och Berts vägar korsades ju mycket då i ett program som heter Fame Factory tidigare. Så att under många säsonger så jobbade vi ihop, och jag lärde känna honom. Och han är ju väldigt speciell, Bert, och bufflig, men ändå... har han faktiskt ett stort hjärta. Det kanske inte många tror, men han har ett stort hjärta.
På tal om filterlös, va?
Ja, han är filterlös och knasig, och säkerligen någon diagnos på det där. Men den sidan som jag träffade med honom, med de här eleverna i Fame Factory, det var ju som idol, fast man följde eleverna i en skola, och de var väldigt exponerade, kan man säga. Så värnade han supermycket om dem. Jättemycket. Så att det var verkligen inte bara en in and out och er ska tjäna pengar på.
Vad har du för känslor kring Fame Factory-tiden annars, förutom det här?
Kul! Jag tycker att egentligen så borde Idol vara så. För att jag tycker att det är så roligt att se deras resa när de kämpade och tog lektioner och fick utmaningar. Att man följde mer, inte bara bam, upp på scenen, nu ska du sjunga den och den tema, det och det. Det är bara, man förenklar lite mycket, tycker jag.
Mm. Tjuvjakt?
Tjuvjakt, ja, det är för er som inte har koll på det. Det är ett band som min son Kid är med i och skriver och producerar, och de är jätteduktiga. Det är ju, samtidigt så är det, jag får ju höra väldigt många av tjuvjaktslåtar och innan de släpps och sådär, och vissa älskar jag direkt och andra är det så här: mamma, det där är inte kanske din typ av musik, för att jag vill gärna ha en refräng, va, och att det ska vara en hit, och det där är ju, det är lite för kreddigt för mig ibland, känns det som, men det är väldigt maffigt. Jag kommer ihåg det, jag brukar ju gå så fort jag kan och titta, och när de spelar på Grönan, både i år och för några år sedan när jag såg det, när man står uppe på någon hylla och tittar ner på, alltså alla kan texterna, och det är rätt krångliga texter. Då är det stort. Jag kommer ihåg att Magnus, min man, alltså inte Kids pappa, grät faktiskt då. För han bara, nej men det här är stort, och han gråter inte ofta, ska jag säga. För att han, Kid har ju liksom varit med alla somrar och när vi haft semester, och han har liksom suttit i en musikstudio själv i någon skrubb. Ja, vi åker och badar nu. Nej, men jag måste hålla på med det här. Du vet, han brukar skämta om de här 10 000 timmarna och så vidare. Lätt att han har dem, och då blir det så värt det när man ser i efterhand att titta, det blev ju så här av allt han har gjort och försakat. Liksom.
Mm. Var kommer hans namn ifrån?
Kid.
Mm.
Kid kunde hetat Nelson, men Nelson var någon jäkla noshörning eller flodhäst som, vet inte vad det var för fel på Nelson. Han föddes och dog. Så att Nelson-namnet dog också där, kände jag. Jag tror att vi hittade i någon bok faktiskt. Och tyckte det var tufft. Mm. Lite cowboyaktigt. Orup var ju lite cowboy där med sin cowboyatt och sådär.
Mm. Just det, han hade den guldkläderna.
Ja, precis. Ja. Nej, men jag tror att Kid har nog gillat sitt namn mest. Bert Karlsson sa ju bara, du har ju värsta popstjärnenamnet. Alltså, så, för ett tag så hatande. Hur kan du döpa mig till barn?
Men, ja, men det är ju ett speciellt namn. Men det är perfekt om man ska bli lite offentlig sen ju.
Ja, precis. Mm. Det var väl det jag hade i tanken.
Ja, precis. Du ska bli känd, unge.
Ja, unge. Inget val. Nej, det finns inte så många Kid.
Nej.
Men någon gång så var det någon elektriker hemma hos mig, man. Han presenterade sig så här, hej, hej, Kid. Och jag bara, nej, stanna där. Och så bara gick jag och hämtade Kid. Bara, hälsa på brann, vet jag. Och så bara, Kid, Kid. Och bara, då båda två blev så här, va? Heter du Kid? Och jag heter, ja.
Ta en bild, ta en bild.
Ja, ja, precis. Ja.
Kul när du säger det här med guldoutfiten. För jag var faktiskt med i Småstjärnorna 97.
Ja.
Och då var jag 9 år gammal. Och jag körde Beatles med 3 kompisar. Och min peruk flög av. Det är ett minne för livet då.
Vem var du?
Jag var Paul McCartney.
Mm. Mm.
Och gissa vem som vann min lilla tävling. Det var ju Orup med den jävla gulddräkten och hatten.
Ja.
Och det här är inte min Mercedes.
Ja.
Trauma.
Trauma. Jag ber om ursäkt.
Och hans vägnar.
Ja.
Om du träffar honom, säg åt honom på skarpen. Vi går vidare. Nästa är pengar.
Inte drivkraft, säger jag spontant, för att och då är egentligen ingen laddning i det, eller att det är bättre eller sämre någonting, för att jag verkligen förstår att vissa människor har pengar som drivkraft. Det här, jag vill tjäna mycket pengar, jag vill köpa de här sakerna, därför måste jag jobba hårt för jag vill tjäna de här pengarna. Jag har inte det. Jag bryr mig inte så mycket om pengar, utan jag vill bara göra saker för att jag är lustdriven. Jag gjorde någon så här personlighetsanalys. Jag är väldigt så här, jag drivs av att ha roligt. Och när jag då inte har roligt, då dissar jag det helt. Det är därför också, det är inte bara, det låter så här positivt att vara så här, du drivs av passion. Ja, ja, men då när, allt är inte så jäkla kul jämt. Och då kommer min svaghet in, när jag måste pressa mig när det inte är så kul. Liksom.
Nej. Men alltså, du pratar ändå om att 40 000 mammas mycken, det är liksom poddar, det är livepoddar, det går väldigt bra. Hur pass förmögen är du? Alltså, är du ekonomiskt oberoende nu?
Ja, det skulle jag nog säga att jag är.
Grattis.
Vad nu det är.
Du kan sluta jobba.
Ja, om jag säljer huset och bor billigt så skulle jag ju nog kunna göra det. Det skulle jag. Och jag gör inte av med så mycket pengar heller. Jag bara sätter in. Jag vet inte ens hur mycket pengar jag har.
För jag att det, bara sätter in. Det låter så nice.
Ja, nej, men det är för min man är betydligt mer. Han är inte som jag, kan säga. Att han är så här, har kontroll. Han sätter i sparar, så man ska spara på olika sätt. Jag tänkte på det. Det var någon som berättade för mig, Dennis Pop, om du har koll på honom. Alltså.
Mm, såklart.
Ja. När han finns inte med oss längre, men han blev ju svensk popunder. Men när han verkligen slog igenom och verkligen sålde överallt i hela världen, då gick han typ på bankomaten och skulle ta ut pengar på bankomaten, och då var det så här så sjukt många nollor på det där kontoutdraget, och han var så här, kolla liksom, är det något fel eller? Bara, nej, du har, men du kanske skulle sätta det på ett annat konto så du inte har alla en miljard på ditt bankomatkort.
Jävla ljuvligt, så här, ja. Nyrik, naiv.
Ja, det låter som du är pengadriven.
Ja, det är egentligen, men bara för att jag är nyfiken.
Ja.
Nej, men jag brukar slänga ut frågan till mina gäster ibland.
Ja, just det.
Och det är intressant att det fortfarande är idag lite så här tabu att snacka om pengar. Varför ska det vara så laddat för? Jag tycker det är så,
ja, men jag tänker att vissa som jag har träffat också, för dem är det så här, jag måste ha en hög lön. Mm. För min höga lön visar hur bra jag är på mitt jobb.
Mm.
Och det är ju ett sätt att se på det. Jag är ju den här personen som, jag kommer ihåg när jag var på TV4 i många år, då ska man ju typ löneförhandla en gång om året. Och de fick kalla in mig, Sofia, det är dags för löneförhandling. Jaha, vadå? Nej, men alltså varje år så brukar man ta lite mer än vad man... Jaha, ja. Ja, okej. Okay. Får jag mer då? Du vet, alltså jag har inte i mig liksom.
Jag tror att jag är den minst pengadrivna intervjupoddaren. Du får gå till Alexander Pärlros om du ska ha pengadrivna människor.
Ja.
Hör det för min?
Jag blev väldigt besviken. Jag gjorde nämligen att gästade honom för en massa år sedan. Mm. Och då tänkte jag så här. Att roligt att ha en podd som heter Framgångspodden. Jag är så nyfiken på framgång. Jag tycker det är så häftigt. Och då pratar vi verkligen inte bara kändisars framgång. Utan jag har tjänat jättemycket på att sälja bildäck. Eller jag har, du vet, hur jag har tagit mig till rymden för att jag vill bli astronaut. Alltså allas framgångsresa är ju sjukt intressant. Så att då ha en podd som heter Framgångspodden är cool, tänker jag. Den vill jag lyssna på, för jag vill lyssna på hur har människor tagit sig till framgång. Och så var jag gäst där och liksom första frågan, eller intervjun var precis som alla andra intervjuer. Jättetråkig. Och bara, Orup och naken i garderoben. Och du vet, man bara, skämtar du eller? Det handlar 0,0 om någon framgång. Ingen ax till limpa. Inte hur jobbade du med självförtroende. Eller vad som du frågar nu om pengar. Vad är det din drivkraft? Du vet, det är så många intressanta frågor i en framgångssaga. Men han missade det totalt. Så var det med det.
Ja, men det är en liten känga kan jag nog ta. Vi går vidare och nästa är Naked Attraction.
Mm.
Vad är det för dig? Och vad väcker det för känsla i dig?
Ja, vi ska precis spela in nästa säsong. Naked Attraction till mig är ju en utmaning. Jag fick frågan, kan man säga, inte ofta, men när jag skulle göra första säsongen, vill du göra det här? Och då var jag ju liksom, kom ju från att ha gjort Sofias änglar i 15 säsonger eller vad det nu är. Så det var ju inte ett lätt beslut, för jag kände att min Sofias ängel Sofia värnar ju om liksom, det måste vara trovärdigt, jag måste kunna stå för det. Samtidigt så lockade det mig för att det är svårt, för att det här kan inte vem som helst göra, för då blir det fånigt, tramsigt, spekulativt bara liksom. Så att jag vände och vred på det, så tänkte jag, ja men okej, jag försöker göra det på ett, jag skulle aldrig skratta åt någon, jag vill skratta med någon. Så tänkte jag så här, men det är rätt härligt att visa upp kroppar som inte är retuscherade och omopererade, och de är ju väldigt bekväma med sin nakenhet, annars skulle man aldrig söka till sånt här jobb. Det är roligt nu, jag har fått nya så här castingen, det är så här, några från KTH, några från, jag bara, okej. Okay. Ja, och sen så gjorde jag det och jag tycker att det blev bra. Jag har träffat människor som har varit med efter det har sänts på tv. Det är alltid typ som ett kvitto och lite läskigt att fråga, hur upplevde du efter programmet hade sänts? Det är så roligt, jättekul, och det är så många som har skrivit mig på DM efter. Så jag bara, okej, ja.
Jag fick ju frågan om att vara med i säsong 1.
Jaha.
Det är helt sant.
Men är du singel?
Var det då?
Ja.
Och jag svarade vänligt men bestämt att jag har lagt de senaste 13 åren på att tvätta mitt namn efter kungen av Tylösand. Jag vill liksom säga, jag går åt andra hållet.
Var du naken där?
Ja, jättenaken och jättemycket sex. Och
jag såg inte det.
Nej, det hedrar dig.
Ja, okay.
Så jag sa det så här, jag är lite ledsen men tyvärr, det går det är fel håll liksom. Småbarnspappa, nykter, du vet.
Ja, jag fattar. Nej, men jag tror att det var, alltså det är ett rätt härligt program, och själva, jag får ju ofta frågan om, det är inte jätteknäppt i studion, hur skrattar du inte bara? Man bara, nej men alltså, man skrattar ju inte åt en naken människa. Om du skulle vara naken här, inte så ha ha ha, det är ju liksom mer att en människa som är trygg i sin nakenhet blir ju inte så rolig. Det blir ju bara rätt naturligt. Mm. För så pass gammal är man ju så att det inte är så här, oh my god, en snopp liksom.
Hade du varit med i en VIP-version av
absolut
det för 100
inte.
Miljoner?
Nej, 100 miljoner. Jaha, nu pratar vi pris här. Jag bara säger nej.
Ja, exakt.
100 miljoner. Ja, ja, absolut.
Ja, okay.
100 miljoner. Det har jag nog. För så stor. Så speciell ser inte jag ut.
Nej,
att det spelar
nej, men
någon
det är bra att veta om det är någon miljardär som ska göra en kändisversion
av det. Ja, precis. Ja. Ja, då kan de fråga.
Allt har ett pris. Nästa är ju Sofias änglar.
Mm.
Det är ju ett program som har berört så otroligt många och det känns nästan som din liksom, jag vet inte vad det är.
Det är min kronjuvel.
Exakt så.
Det är, och jag hoppas det är på paus nu, jag hoppas det kommer tillbaks, men det är ju bara en ynnest att få vara en liten pusselbit till att få hjälpa människor som har det svårt. Alltså jag har lärt mig så mycket av alla familjer som jag har träffat och livsöden och man tror ju liksom alltså, bara tanken på att förlora ett barn och så, man tänker att då är livet slut. Då kan man lika bara dö själv. Och alla möten som visar att det går att leva vidare, det går att skratta, det går att, ja, men det är fortfarande svårt. Och sjukdomar och diagnoser och olyckor och usch, mycket.
Varför är det på paus för?
Ja, det frågar jag mig också. Om det är någon här som... Nej, jag vet, jag får, det är så roligt för det går ju så mycket på i repris. Så därav att jag får så många DMs och folk som skriver till mig om det. Men ja, du vet, hela tv-världen nu, det är något som händer. Det läggs ner och sätts på paus och...
Marken är i gungning, som man säger.
Ja, och någonstans... Jag läser en bok precis av Pascal Engman.
Shoutout.
Nej, men jag... Och där i den boken så är det en journalist och det utspelar sig 92 och då på tidningen så är det så här, nej men nu ska vi, du får jobba på webben. Och alla bara, webben, vadå, vem läser tidning på nätet? Alltså den eran. Mm. Och då blir man ju så här, är det den eran vi är nu? Alltså vem, man fattar ju att folk tittar ju på Play-kanal och så vidare. Men det kanske helt kommer att ändras, för allt kommer att ändras på det ena eller andra sättet och därav att allting nu... Du vet, man sätter jättemånga stora programformat på paus.
Mm. Nästa ord är offentligheten.
Mm, ja, mest positiv. Ja, alltså det går inte att sticka under stol med att det ger mycket bra till en liksom. Men folk är trevligare, man får bord och äta på restauranger eller sånt där. Det har aldrig stört mig och aldrig varit så stor grej. Av det. Jag tittar, om man går med mig på stan kanske, speciellt kanske utanför Stockholm, om folk tittar så ser inte jag det. Jag är som min egen lilla värld.
Du kanske också helt avtrubbad.
Ja, eller jag går mest och funderar och kanske folk uppfattar mig som stroppig då, men de som jag går med, och mina barn går med, bara gud, är det inte jobbigt att de stirrar?
Men du är väl så van. Vad fan, man blir, alltså, om man får en överdos av någonting så blir det ju en vardag bara, såklart.
Ja, kanske. Ja. Kanske. Men jag är inte alls lika utsatt som typ Pernilla då, utan, eller Bianca, inte tala om. Henne är stackars. Alltså hon är svårt att gå för henne på stan.
Hur är det att gå med henne på stan?
Det är galet.
Ja.
Det är galet. Och hon är så skör och så liten. Hon är så jäkla... Det har hänt så fort för henne också. Så man blir så här... Man vill värna om att... Ja, hon inte ska bli utbränd liksom.
Hon är en av de få liksom, riktiga superstjärnor vi har.
Ja.
Det är typ hon och Zlatan som vi har.
Ja.
Som inte kan gå på gatan ju.
Ja. Mm. Nej, men och många är ju snälla. Och sen så finns det ju, som hon har berättat om också, så här, rötägg som säger elaka saker och troll på nätet, inte tala om liksom.
Ja.
Och det är man så här, men gud, varför orkar reta upp sig på henne? Hon gör ju bara jättemycket coolt liksom.
Mm. Hur orkar hon, kan man ju fråga sig.
Ja.
Över Atlanten.
Mm.
Där var du ju också en sväng.
Ja.
Hur fan var det?
Det är jätteroligt. Jag har ofta blivit en sån här ambassadör. Så när de frågar nya kullen kändisar så ringer de till mig. Och så här, vad tycker du? Ja, det var helt sjukt. Och en extrem naturupplevelse. Att sitta och titta på soluppgången. Och inte se land någonstans. Och liksom... ensam ute på havet. Nej, det är helt sjukt. Men,
fanns det någon jobbig utmaning med det?
Jo, men det var ju, eftersom jag är ju ingen seglare så. Jag gillar ju hav, men det, jag är ju liksom lite naiv också och tänker att här, hur svårt kan det vara? Det är ju rätt svårt med en sån där båt, men så hade vi ju proffs som visade oss med själva jobbet. Seglingen gjorde ju vi, kändisar. Men nej, det var roligt. Kanske inte skulle göra det igen. Det tror jag inte. Men
nej, för du har följt upp med Naked Attraction VIP.
Ja, precis. Exakt. Nej, men det var jättekul. Och jag träffade ju igår ett gäng som har precis varit ute. Och de var lika sålda de. Jag såg att Foppa ska ut nu.
Oj! Mm. Drömcast för många ju.
Mm, verkligen.
Mm, stort. Nästa punkt då är reklam.
Mm. Ja, man är ju lite av en influencer, va?
Nej.
Nej, men alltså reklam, det här influencerlivet är ju väldigt speciellt. Jag är ju verkligen ingen megaproffs på det där. Men det har ju blivit även när jag då i mitt smyckesmärke vill nå ut, så är det ju den lättaste och bästa vägen är ju att använda personer som vänder sig till min målgrupp som lägger upp och informerar om mina produkter, då blir det ju bästa reklamen för det. Alltså att tv-reklam känns ju mossigt, eller reklam i tidningar känns också mossigt. Så att Instagram har ju blivit en väldigt bra väg att nå ut, och då är jag även en bra väg att nå ut för andra varumärken.
Men hur tänker du själv då kring det här? För att ni har ju poddsamarbeten och allt sånt där, och du gör mycket reklam. Hur går urvalet själv?
Oj, med vissa saker, alkohol, tobak skulle jag aldrig göra. Jag är så här anti-rök, men
spel?
Nej.
Nej, bra.
Nej, men så här beroendeframkallande saker. Sen så försöker man ju verkligen hålla sig till produkter som man står för, och det går ju nästan jämnt. Sen är det Vi har djurmat, eller vi har matvaror, och vi har skönhetsgrejer. Det är ju tacksamt för oss som tantalurer liksom, som riktar sig till andra tantalurer som är köpstarka. Så det är lätt för oss.
Drömmar och framtid.
Nej, men alltså jag har länge tänkt, eller som ung så tänkte jag att jag skulle jobba in i kaklet. Och gud, alltså jobba, det är bara det är det roligaste jag vet och så vidare. Och det är fortfarande det roligaste jag vet. Men jag börjar någonstans tänka att varför ska jag jobba ända in i kaklet? Det behöver jag ju inte. Jag kan ju då, apropå ekonomi, så här, jobba tills man är kanske 60 och sen bara ha ett härligt liv och jobba lite. Det är en plan, men det är en ny insikt. För jag har tänkt att jag kommer alltid jobba jättemycket, som nu.
Kanske bara podda sen?
Kanske bara podda, kanske inte ens från Sverige. Mm. Eller, jag vet inte.
Härligt ju.
Ja, men alltså sol, man skulle vilja bo i sol. Jag pratar om Pernilla hela tiden, men hennes föräldrar som jag träffar ibland, Hans och Kristina, de bor ju halvårsvis i solen. Och Pernilla säger ju, varje gång de åker till solen så blir de 10 år yngre i sin kropp. I att de rör sig på ett annat sätt, de har sangria-liv, eller Hans har gin och tonic-kvällar med kompisarna. Och jag bara, gud vad härligt att tillbringa sin ålderdom i värme så att inte kroppen gör lika mycket ont, och dricka gin och tonic. Mm. 2 stycken och sen inget mer. Så.
Exakt, don't forget. Du, vi ska beta av några snabbfrågor innan vi rundar av.
Mm.
Är du med?
Jag är med.
Paradrätt.
Vongole.
Vad missbrukar du?
Godis.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Godis.
Sådana bra egenskap.
Nej, men alltså, jag äter så jäkla mycket sötsaker. Jag blir tokig på att jag liksom, då pratar vi egentligen inte vikt, utan bara att det är ett gift som man sätter, apropå beroende liksom. Jag är så sjukt beroende. Alltså jag skulle gärna kunna äta en tårta till frukost, alltså på den nivån är det. Så att jag föraktar mig själv att jag aldrig håller mig från sockret.
Ångesttrigger. Det känns som det är samma svar. Eller? Nästan.
Ja, kanske det. Gud vad, alltså, ta tag i ditt liv, Sofia. Sluta vräka i dig socker.
Men har du någonting i livet som triggar din ångest i övrigt då? Typ stress eller otillräcklighet? Eller?
Stök i hall. Mm. Jättekonstigt. Men resten av huset kan vara stökigt. Men alltså, när jag kommer hem, jag har jobbat sent och så är det stökigt i hallen. Jag har många tonåringar, det ligger skor överallt och jackor. Och jag bara, det är som en signal till mig att allt är kaos. Så då måste jag städa det första jag gör. Så jag har sagt till min familj, bara, snälla kan ni bara hålla hallen städad? Då ger det mig en signal till lugn. Igår så där kan jag säga.
Jag har varit i din hall en gång.
Ja.
Ja, då var den ren och fin.
Och då var den haj i taket.
Ja, det var det verkligen. Okej, när grät du senast?
Jag grät senast när jag hörde om en skjutning. Satt i bilen, var en av dessa skjutningar när de hade skjutit några kvinnor i ett hus och barnen var där. Och
just det.
Jag tänkte bara på vad livsöden som blir. Som, och då var det också, det var inte ens de kriminella.
Nej, men det var i Västertorp där ju. Mm. Mm, där de sköt fel människor. Ja. Barnfamilj. Ja, det var jävla elände alltså.
Eller vad jag förstår så är det väl inte fel med. De går på släktingar nu. Det är ju därför. Mm. För att, det och sen så efter, det var precis innan och så var det bombningarna i Gaza och jag bara känner att, och sen är det Ukraina och rapportering därifrån och det håller på att bli vinter där och man ser framförallt barn som lider. Och man bara, ja, det får man ju gråta. Mm. Och jag tänker också på när man själv har barn som ska ut i världen. Och, ja, det var skjutningen också i Bryssel. Man bara, vad är det för omvärld vi har nu?
Vad lägger du mest pengar på?
Oj, second hand grejer. Jag är en hamster. Jag hittar roliga, tokiga saker. Och nu är det butiken. Jag köper så här roliga skyltmaterial och sånt där. Men jag är ingen big spender. Jag köpte till butiken så hittade jag någon antikhandlare i Paris, 20 mil söderut om Paris som jag åkte dit. I en lada hittade massa roliga grejer. De kostar jättemycket och som var tvungen att transportera dem till Sverige. Men det var väldigt roligt.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha två svar. Både dina privata kompisar och den offentliga bilden.
Den offentliga bilden tror jag är att jag är rätt snäll, tror jag, från Sofias änglar. Mm, jag tror och hoppas det, för det är ju rätt viktigt för mig. Det känns som att jag vill vara en snäll människa. Och snällhet smittar ofta. Jag tror att mina vänner, min man, mina barn, alla beskriver mig som en person som är på väg någonstans, annanstans. Jag är hela tiden på väg. Jag brukar kalla mig för en haj. Redan nu när vi börjar avsluta den här podden så är jag på väg till nästa. Jag bara tänker på mitt Teams-möte som jag ska ha. Jag är liksom hela tiden på väg någon annanstans. Mm.
Och poddens sista fråga lyder. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Surströmming.
Mm, bra svar. Sofia Wistam, det var fint att få träffa dig igen.
Ja, det här gör vi om du.
Det gör vi. Jag ringer dig igen om tre, fyra år.
Ja, ja.
Ja, nej, men verkligen, superhärligt. Lika härligt som sist och tack för att du tog dig tid.
Ja, bra jobbat. Bra poddat.
Ja, detsamma. Och tack alla lyssnare. Vi hörs igen nästa måndag. Puss från Nemo och Sofia Wistam. Hej då!
Ciao!